kyrkofullmäktige. Idag ska vi prata om det och vad det är för någonting. Och för att kunna få lite rätsida på det så har jag tagit mig till stiftskansliet i Västerås. Och här träffar jag
Peter Åström, stiftsprost. Och jag jobbar som en av två chefer här på stiftskansliet vid två avdelningar. Och jag har ofta uppdraget att vara ute och undervisa och ha lite utbildning när det gäller styrning och ledning i Svenska kyrkan och i stiftet och i församlingarna.
Stiftsprost innebär att du är präst.
Ja, det är en prästtjänst. Den andra chefen här kallas för stiftsdirektor. Och där behöver man inte vara präst för att ha den tjänsten.
Du, det här kyrkofullmäktige då? Om man nu är medlem i kyrkan och ska gå till val. Vad är kyrkofullmäktige för någonting?
Det ytterst styrande organet i Svenska kyrkan på lokalplan. Där fattas ytterst besluten alltså. I en församling eller om det är flera församlingar som samverkar i ett pastorat så har man ett gemensamt kyrkofullmäktige.
Kan man jämföra det med kommunfullmäktige? Att det är det lokala som man bestämmer över. I kommunen så kan det finnas olika stadsdelar och det kan ju vara de här olika församlingarna i pastoratet lite grann. Men riktigt så enkelt kanske inte är.
Nej, alltså i grunden så är det ju samma struktur uppbyggt på att vi har kyrkoval på lokal nivå i församlingar eller pastorat, precis som man har riksdagsval och sen har man ju regionala val och så har man ju kommunval i Sverige överlag. Men i kyrkan så är själva strukturen densamma. Vi har en nationell nivå där vi röstar, vi har en regional nivå, stiften där vi röstar och så har vi den lokala nivån. Kyrkofullmäktige. Så på ett sätt är det som samma struktur som ett kommunfullmäktige. Men sen så kan det skilja sig lite i detaljerna kring vad man har för uppdrag.
Och vad är det då som kan skilja sig i uppdraget?
Ja, då skulle jag vilja gå tillbaka till lagen om Svenska kyrkan för det första. När kyrka och stat skildes år 2000, om vi nu använder den här bilden av en skilsmässa, så kan man säga att det fanns ett äktenskapsförord. Alltså Svenska kyrkan behöver lyda över en lag i Sverige, lagen om Svenska kyrkan. Och den slår fast att Svenska kyrkan ska vara ett evangelisk-lutherskt trosamfund, ska vara en öppen folkkyrka och bedriva rikstäckande verksamhet. Så det kommer vi aldrig undan vad vi än försöker skriva i vår egen kyrkoordning. Sen så står det också beskrivet att man ska bedriva den här verksamheten i samverkan mellan en demokratisk organisation och, som det hette på den tiden, ämbetet i Svenska kyrkan. Och det är där vi börjar komma in på att det inte är riktigt likadant i den lokala styrningen och ledningen. Ämbetslinjen talar vi inte så mycket om längre. Vi talar om vigningslinjen, alltså de som står i vigningstjänst som biskop, präst eller diakon. Och när man kommer på lokalplanet så finns det alltid en kyrkoherde i en församling som är präst. Och är det då flera församlingar som samverkar i ett pastorat så har man en gemensam kyrkoherde. Och skrivningarna kring styrning och ledning då, dels när det gäller kyrkofullmäktige men framförallt när det gäller kyrkorådet. Där börjar det skilja sig åt lite grann, för att en kyrkoherde som man skulle kunna tänka sig i liknelsen med kommunen skulle vara som en kommunchef. Kommunchefen är ju inte en fullt ut röstberättigad ledamot i kommunstyrelsen, men i kyrkorådet så är kyrkoherden en ledamot precis som de andra demokratiskt valda ledamöterna. Så där börjar det skilja sig åt lite grann.
Så i kyrkofullmäktige som man röstar till, där röstar man fram då motsvarande politiker då, fast i det här fallet då så är det kanske förtroendevalda man säger istället.
Mm. Förtroendevalda, och vi säger inte partier egentligen utan vi säger nomineringsgrupper. Nu finns det ju särskilt till exempel socialdemokratisk nomineringsgrupp eller centerpartistisk nomineringsgrupp. Andra av de sedvanliga partierna i Sverige har gått samman och bildat gemensamma nomineringsgrupper med helt andra namn då. Men sen finns det också väldigt väldigt lokala nomineringsgrupper. De här gamla traditionella nomineringsgrupperna som kanske bär partinamn fortfarande, de är ju oftast både på nationell nivå och på regional nivå och på lokal nivå. Men på lokal nivå kan det också bildas alldeles lokala nomineringsgrupper med, ja, som kan heta någonting som man tycker att man vill stå för just lokalt i kyrkovalet. Och de kan bara bli valda till kyrkofullmäktige då, inte till stiftsfullmäktige eller kyrkomötet.
Om man då tar kyrkofullmäktige då och själva styrelsen sen då, för det blir väl en sån också, att man har stora möten då alla kyrkofullmäktigeledamöter samlas och sen har man styrelsemöten däremellan för att bereda saker. När man har de här styrelsemöten, har man då lokalt förtroendevalda och präster eller kyrkoherden då? Är det bara en präst eller flera präster med i den här styrelsen?
En präst, kyrkoherden, och om kyrkoherden har förhinder så kan kyrkoherden utse en av de andra prästerna i församlingen att ta dennes plats då. Kyrkofullmäktige beslutar ju då ytterst sett om församlingens församlingsinstruktion, som är det största och viktigaste styrdokumentet för verksamheten i en församling eller i ett pastorat. Så när man läser i kyrkoordningen och om kyrkofullmäktiges uppgifter så står det nummer ett att man godkänner församlingsinstruktionen. Den ska sen fungera som ett avtal, ska jag väl också säga som en parentes, mellan församlingen och stiftet. I dialogen mellan stiftsnivå och församlingsnivå så kan man säga att församlingsinstruktionen är ett kontrakt. Så när stiftets biskop kommer på visitation och kollar biskopen att man gör som man har skrivit i kontraktet församlingsinstruktionen, hur man vill vara kyrka på den här platsen i den här tiden och hur man jobbar med den grundläggande uppgiften gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Så församlingsinstruktionen behöver också fastställas i domkapitlet. Men i församlingen eller i pastoratet så är det kyrkofullmäktige som beslutar hur församlingsinstruktionen ska se ut. Sen så ska man också ha en lokalförsörjningsplan. Församlingsinstruktionen beskriver ju det som är den typiska kyrkliga verksamheten, som jag sa, gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Men en lokalförsörjningsplan behöver också finnas och den beslutar kyrkofullmäktige om. Det handlar ju om hur man förvaltar och de lokaler man har, de fastigheter man har som är till för gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Sen ska vi inte glömma bort att varje år, församlingsinstruktion, det beslutas kanske ungefär vart fjärde år, för den ska gälla under en längre tid. Lokalförsörjningsplan likaså behöver uppdateras då och då. Men varje år måste kyrkofullmäktige besluta om en budget och så småningom ett bokslut. Till budgeten finns ju alltid verksamhetsplaner och äskanden för detta. Och likadant till ett bokslut så finns ju alltid en verksamhetsberättelse eller verksamhetsuppföljning och själva resultatet då ekonomiskt. Det skulle man kunna säga, det är det kyrkofullmäktige sysslar med oftast.
Så det man kan säga skiljer lite grann då, det är att på en kommun där har man ju oftast en plan och budget där planen kanske är treårig och budgeten är ettårig och sen så kör man den här då varje år för ny plan och budget och för de närmaste tre åren och budgeten för kommande år. Men i kyrkan tar man då alltså planen var fjärde år då?
Den långsiktiga planen där man beskriver vilka särskilda utvecklingsområden man också har. Det där jobbar olika stift i dialog med församlingarna på olika sätt med. Men i Västerås stift så finns det en manual för hur församlingarna ska jobba med sina församlingsinstruktioner. Och så som vi har det just nu så ska man ha en till fyra särskilda utvecklingsområden som ska vara över tid då. Så på det sättet kan man säga att det är en fyraårsplan. Men varje år så kommer det då en verksamhetsplan utifrån det vad ska göras just till nästa år av det som står i församlingsinstruktionen. Så där liknar det kommunarbetet väldigt mycket.
Då kan det vara lite viktigt att sätta sig in i vad står de här olika nomineringsgrupperna för som är lokala för att veta vad vill de göra med kyrkan då i det lokala området där man finns, den församling eller pastorat.
Mm. Det är jätteviktigt. Och jag tänker att det kan man antingen läsa på själv eller lyssna till om man inte kan läsa själv. Om man är synskadad tänker jag att då behöver någon spela in och så får man lyssna till vad nomineringsgrupperna står för. Det är egentligen likadant när det gäller allt om valet. Det går ju att komma fram på Svenska kyrkans hemsida till sidor som beskriver kyrkovalet.
I kommunfullmäktige, om vi då tar det som jämförelse, då har man ju politiker när man har en ordförande i kommunfullmäktige som styr det hela. Och sen har man ju en ordförande från kommunstyrelsen som också är förtroendevald då, politiker. Och det är bara förtroendevalda där. I styrelsen fanns det ju en präst, sa du. Hur är det i kyrkofullmäktige? Mm.
I kyrkofullmäktige, där har kyrkoherden som präst rätt att delta i överläggningarna, inte i besluten, men har rätt att föra sin särskilda mening till protokollet. Och det är utifrån att när lagen om Svenska kyrkan jag nämnde så ska det styras både av den demokratiska organisationen av valda förtroendevalda men också av vigningslinjen. Och vigningslinjen är till för det jag också tidigare nämnde, biskopens tillsyn. Skulle det vara så att ett kyrkofullmäktige är på väg att fatta ett beslut som riskerar att strida mot kyrkans tro och lära eller vad som står i kyrkoordningen, då är det kyrkoherdens uppgift att tala emot det i så fall. Till exempel att delta i överläggningarna genom att plädera för någonting annat i kyrkofullmäktige. Men inte delta i beslutet. Och om det blir ett beslut som kyrkoherden ifrågasätter utifrån sitt tillsynsansvar som finns från biskopen till kyrkoherden, så får man få sin särskilda mening antecknad till protokollet. I kyrkorådet däremot, där är som sagt kyrkoherden också en fullvärdig ledamot, deltar i alla besluten. Det är samma slags tillsynsuppdrag gentemot ett kyrkoråd som i kyrkofullmäktige, men kyrkoherden har ett något starkare mandat då som fullvärdig ledamot. Och är det då flera församlingar i ett pastorat som samverkar, så finns det dessutom i varje församling ett församlingsråd. Och där är det också så att kyrkoherden är självskriven ledamot enligt kyrkoordningen. Men oftast, för att det inte ska bli för mycket sammanträden just för kyrkoherden, så delegerar kyrkoherden det inte bara enstaka gånger utan kan hända under en hel mandatperiod till en annan präst att vara i kyrkoherdens ställe. Men med samma uppdrag, samma tillsynsuppdrag och samma mandat som en fullvärdig ledamot av församlingsrådet. Så där har vi en ytterligare nivå alltså med ett eget råd. I ett pastorat där flera församlingar samverkar blir det så. Men är man en egen församling med en egen kyrkoherde, då finns det inga församlingsråd, utan då är det bara kyrkorådet.
Om jag förstår det rätt så har ju då den präst som sitter i församlingsrådet eller kyrkorådet valet och mandatet som en person. Och sen finns det ju några förtroendevalda då, så att man är minoritet då som tjänsteperson. Mm.
Jo, men det är man om det skulle vara så att det blir skarpt läge utifrån de skiljelinjerna. Men oftast så jobbar till exempel kyrkorådets ordförande och kyrkoherden väldigt bra tillsammans. Gör de inte det, då blir det problem. Då blir det grus i maskineriet. Men oftast jobbar de väldigt bra ihop. Och det där försöker vi stötta och främja. Stiftets uppdrag är att stötta och främja, inte minst styrning och ledning då, att kyrkorådsordförande och kyrkoherde krokar arm och är som parhästar. Det jobbar vi med årliga styrning- och ledningskonferenser då ordföranden och kyrkoherdar kommer och jobbar tillsammans. Jobbar ihop sig, får gemensam fördjupning i sitt uppdrag. Så det är jätteviktigt. Så ibland kan skiljelinjerna gå inte mellan vigningstjänst och förtroendevalda, utan mellan olika förtroendevalda, där den som står i vigningstjänsten, kyrkoherden, röstar som den ena sidan och röstar då emot den andra sidan.
Så det blir lite grann som i den vanliga politiken, att man har två sidor som står mot varann. Om jag tolkar dig rätt, det här med lagen, så innebär den att det kan inte komma in någon sån här gruppering som skapar sig lokalt som ska ändra kyrkan till någonting helt annat, utan lagen gör att den måste vara som den är.
Mm. Ja, lagen om Svenska kyrkan är ju väldigt tydlig. Och jag nämnde ju några saker. Och sen så finns ju Svenska kyrkans eget regelverk som kallas för kyrkoordningen. Den utgår från lagen om Svenska kyrkan. Där beskrivs lite mer ingående hur man jobbar med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission och vad som är syftet med det. Men det här med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, det benämns också i lagen om Svenska kyrkan. Uppdelningen mellan hur församlingar funkar gentemot stift och vad nationell nivå är i Svenska kyrkan, det är också benämnt i lagen om Svenska kyrkan. Så mycket av det som står i paragraferna i lagen om Svenska kyrkan, det återkommer sedan i kyrkoordningen men utvecklas.
Då tror jag vi har fått lite bättre koll på vad kyrkofullmäktige är. Det är den lokala makten för att styra församlingen eller pastoratet. Har jag förstått det rätt?
Precis, där satte du det.
Du, nu ska vi ta någonting annat som jag tycker är viktigt. Hur ser du ut, Peter?
Ja, just idag så är jag hyfsat nyklippt, kort hår och ansatt skägg. Jag har en utmärkt barberare. Och har klätt upp mig lite för din skull, får jag väl säga. Jag har mina ljusa sommarbyxor som passar bra till min mörkblå bläser. Och så har jag en ljus, blå och vit randig prästskjorta på mig. En liten ljusblå näsduk tyckte jag passade bra i bröstfickan. Och som pricken över iet så har jag en pin i knapphålet här på min bläser. Och det är biskop Mikael Mogrens vapen.
Och vi kan säga, den här näsduken som du har, den är inte bara ljusblå utan den har blommor då, som är olika röda nyanser och blåa nyanser. Det blir väldigt somrigt. Och så den här randiga prästskjortan då, som är ljusblå och vit där. Och den är snygg. Och så prästkragen längst upp.
Den finns där också.
Glasögon har du?
Jag har glasögon. De är inte helbågade runt om, utan bågarna sträcker sig bara något ner på näsan. Annars så är de nästan båglösa.
Har du blå ögon?
Ja, de säger det, de som har tittat djupt i dem.
Du, skorna, då har du på dig ett par promenadskor. Och lite grann så här som har varit mode de sista åren. På något sätt så känns det som att även om man är lite konservativ om man vill ha på fötterna, så där blir det alltid det som är mode.
Ja, det är konstigt, men jag är gift med en halvitalienska och då gäller det här med skor, förstår du. Så att de får jag hjälp med att välja.
Peter, vad tycker du är det viktigaste med det här valet till kyrkan?
Jo, men jag tycker att det viktiga är hur församlingarna lyckas jobba med kristen tro i nästa generation. Du och jag hade ju ett litet samtal här före intervjun kring olika generationers inställning till tro och kyrka. Och hur det nu visar sig i undersökningar som ungdomsbarometern och så, att det finns ett nyvaknat intresse för kristen tro och kyrka. Jag tror att församlingarna behöver rusta sig lite för att kunna famna detta intresse och ta emot det, för att vi ska ha kristen tro i nästa generation.
Tack, Peter.
Tack.